Hej, jag heter Erik Rosén och är chefredaktör för politism.se. Ni är välkomna till Hur funkar det? En direktsänd podd i samarbete mellan Politism och ABF Stockholm. Den här podden sänds just precis nu live på politism.se och kan också höras där i efterhand. Idag ska vi prata om bostäder och bostadspolitik. Alla snackar om vikten av att bygga bostäder, men ändå byggs det för lite. Så vem är bromsklossen? Och var ska de fattiga ta vägen när bostäder omvandlas till en dyr handelsvara? Och varför är svenska bostadsområden så segregerade? De frågorna och en hel del andra kommer diskuteras idag. Den som vill ställa frågor kan ställa dem på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Eller i Facebook-eventet. Och med det lämnar jag över till vår samtalsledare Sumar.
Tack så jättemycket, Erik. Och välkomna lyssnarna och publiken. Ja, den här frågan berör ju de allra flesta. Barn som vill flytta hemifrån. Äldre som inte kan bo kvar i sina lägenheter på grund av renoveringar. Det är företag som vill expandera men inte kan få folk att flytta till vissa områden för att det saknas bostäder. Så den här frågan berör ju verkligen alla. Men ändå så har vi en bostadsbrist och vi tänkte reda ut det idag. Vad är problemet egentligen? Men, och till vår hjälp så har vi två gäster. Håkan Forsell, vem är du?
Jag är urbanhistoriker och har sysslat en hel del med forskning om bostadspolitik under 1900-talet framförallt, och stadsplanering. Och sen har jag en podd tillsammans med chefredaktören för tidskriften Arkitektur som heter Dan Hallmar, och vår podd heter Staden, där vi också ofta kommer tillbaka till just bostadsproblem i olika ställen.
Tack. Och Sara Westin, vem är du?
Hej, jag är kulturgeograf vid Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning. Jag forskar om stadsplanering och vem har makten över staden och vad är expertkunskap?
Okej, vad är problemet då? Alla säger att det behövs bostäder, men ändå så har vi liksom en bostadsbrist och massproblem. Så varför har vi hamnat här?
Den frågan är enorm. Den är jättestor att försöka svara på. Man måste på något sätt dela in den i små etapper för att liksom, och sen pyssla ihop allting igen. Och fortfarande så kommer alla inte vara överens om att man har problem, alltså beskrivit problemet ordentligt eller vad det beror på. Men bara för att förtydliga skulle man kunna säga så här, att om man skulle liksom stanna upp nu idag och titta runt omkring hur det ser ut i våra storstäder framförallt, så byggs det ganska mycket. Det byggs till och med, det är ju också en missuppfattning att det skulle byggas bara bostadsrätter. Det stämmer inte längre, utan det byggs faktiskt mer hyresrätter än vad det byggs bostadsrätter. Men likväl så har vi ett eskalerande bostadsproblem. Så folk får inte tag på lägenheter, har inte råd att flytta in och många cirkulerar runt i en andra och tredje handsmarknad. Och det beror på att man inte så snabbt kan bygga i fatt den brist som har uppstått under egentligen decennier. Och varför den bristen uppstått, det beror på flera olika saker. Det beror på hur markpolitiken har skötts. Det beror på en kraftig vändning i hela bostadsekonomin i samhället. Ifrån att vi har liksom haft en dominerande sektor av hyresrätter, både allmänna och privata, till att det nu är en ägandemarknad som dominerar framförallt. Vi har haft politiska prioriteringar som också har gjort att byggandet har ibland valts bort av politiker. Och det har funnits brist på konkurrens när det gäller byggmaterial till exempel. En mängd olika faktorer som hör hemma i skilda sektorer i samhället, som man säger, som på ett olyckligt sätt har samverkat till att man har en bostadsbrist.
Men hur kommer det sig att det har tagit liksom decennier? Hur kan man ha låtit det fallera på det här sättet?
Ja, alltså ytterst är det ju faktiskt ett politiskt ansvar. Och det beror ju på att vi har ju som målsättning, det är vi ju inte ensamma om i Sverige, att bostaden ska vara en social rättighet. Och den devisen, den liksom måttstocken har under ganska lång tid devalverats och urholkats, så man vet inte riktigt vad det betyder längre. Men det var under den tiden som man byggde upp så att säga det svenska välfärdssamhället ifrån sent 30-tal och framåt, var det den devisen man följde. Och då liksom såg man till att man anpassade bostadspolitiken, fick både privata och offentliga aktörer samverka så att alla skulle kunna ha råd med en god bostad.
Och det har ju förändrats. Jag tänkte på det du sa att när du presenterade det översiktligt, att vi har en bostadsbrist och det känner alla och det vet alla och så. Och det, jag skulle vilja ifrågasätta det ordet alla, eftersom det är ju en... De som har, det, har höga inkomster och så har oftast inte så mycket problem. Det här är ju en självklarhet.
Så det kanske. Finns en klass, det är en tydlig klassklyfta mellan
precis,
i bostads...
Det är vissa som känner av det mycket mer än andra såklart. Mm. Men ändå kommer oftast lösningsförslagen som är oftast väldigt självsäkra och så, och mindre problematiserande än vad Håkan nyss gav. Så många som ger såna här, som man hör i debatten, också för att media funkar så, att det kommer enkla svar och så. Men många av de enkla lösningarna kan man ganska snabbt punktera och visa att det här skulle liksom kanske lösa bostadsbristen för vissa. Alltså,
kan du ge något exempel?
Man hör ju gång på gång i flera decennier nu från ekonomhåll har man ju hört att hyresregleringen, som man kallar det, är problemet.
Vad är hyresreglering?
Ja, det är en bra fråga eftersom det finns inte. Så det är bara där kan vi säga att vi, vad pratar vi om egentligen? Men det används ofta, det ordet. Men vad jag tror att de menar är väl det här förhandlingssystemet som vi har idag. Att en hyra kan inte sättas helt fritt av en fastighetsägare till exempel. Så vi har inte marknadshyror. Utan det är ett förhandlingssystem som är baserat på bruksvärdet. Så det är
förhandlar fram det då?
Hyresgästföreningen som företräder hyresgästernas intresse då, på förhandlingsbordet, vid förhandlingsbordet med fastighetsägare. Men det här fastighetsägare är måna om att ta bort den här så att säga klossen för att kunna höja hyrorna så mycket man vill. Och det säger man då skulle på något vis då skulle lösa problemet, att då skulle vi bli av med bostadsbristen, och att man säger att då skulle vi ha otroligt långa köer till en hyresrätt i innerstan, och det här skulle ta bort eller minska den kön, och då säger man ja, det är klart det skulle, för om man tar bort, om man höjer priserna så kan bara vissa efterfråga den. Men, och det här skulle jag också vilja problematisera, eller vad betyder bostadsbrist? 1992 tror jag det var, så en kollega till mig, Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap, har skrivit en liten enkel, alltså en lättläst upplysande skrift om vad är bostadsbrist för över 20 år sedan då, eller vad blir och där det handlar ju om, aha, ser man det ur ett marknadsperspektiv, då handlar det om efterfrågan, alltså att betalningsvilja så att säga. Men bostadsbrist utifrån ett politiskt perspektiv, alltså ett behov, för man kan ju ha ett behov av en bostad i allra högsta grad utan att ha medel och efterfråga den. Och det, om man skulle då höja priserna, höja hyrorna jättemycket, då skulle man bli av med så att säga de som inte har råd att efterfråga den. Men det skulle inte lösa problemet för de som inte har bostad. För man har ju mycket högre hyror, till exempel i Storbritannien. Där kan man ju ta högre hyror. Men där byggs det ändå inte. Det har ändå inte löst bostadskrisen. Men vad jag nu generaliserar är ganska vilt. Men vad man sällan hör är ju sådana problematiseringar av det från ekonomers håll, skulle jag vilja säga. Nu drar jag alla ekonomer en kam. Men det är främst därifrån det argumentet kommer, eftersom man har lärt sig att se samhället utifrån liksom ekonomisk teori, och där handlar det om efterfrågan så mycket.
Du kanske vill ställa någon.
Nej, du vill ju kommentera, Håkan.
Ja, eller jag kan bara fylla i, för det är ju, det finns en massa saker som slängs upp på bordet utan, precis som Sara ute efter förklarar, som man sen inte riktigt ser vad de egentligen betyder eller vilken verklighet som råder där bakom. Det här ordet marknadshyror är egentligen det är en slags dimridå, för att det finns inte marknadshyror nästan någonstans, utan hyror har alltid någon form av laglig reglering och kontroll. Det handlar helt enkelt om skyddet för de människor som bor i hyresrätter. Det finns en så kallad hyresspegel i tyska städer. Det finns ett liknande system i Frankrike där man då bedömer, alltså helt enkelt väger de boende, de hyresgästernas intressen mot fastighetsägarnas intressen. Så det här spöket marknadshyra är en väldigt konstig grej att komma och draga med, för att det är ungefär som att säga att vi vill ha marknadshyra. Det är som att säga att jag vill gifta mig med din överkropp. För att det är bara en del i systemet. Det finns ju alltid en underkropp som du måste ta hand om också. Annars så kommer ett... Vi lever ju i välfärdssamhällen som vill bry sig om alla medborgare. Så att det är bara att prata om en del i systemet. Sen vad många också tror jag inte riktigt reflekterar över, det är att just i och med den här vändningen som jag pratat om, som har pågått under en tid med utförsäljning av allmännyttan till exempel i flera städer, och också den här vändningen ifrån hyresrätt till ägandeformer, så är det ju så att nu är de mest utsatta och de fattigaste i samhället bor i hyresrätter. Och de bor betydligt trängre än vad man gör om man äger sitt boende. Så om man då använder också marknadshyresargumentet, inte för att höja hyrorna, kanske framförallt för att liksom skapa mer byggande, som Sara också inne på, för det gör det inte. Det är bevisat att det inte gör det. Utan för att åstadkomma cirkulation, att folk börjar flytta runt, så visar det sig också att det är de utsatta hyresgästerna som flyttar betydligt mer än vad man gör ifall man äger ett boende. Så om man skulle underlätta flyttningen och så att säga anpassa de boende efter eventuellt vad som skulle vara bättre lämpat att de bodde i för tillfället, då skulle det vara mycket mer logiskt att till exempel avskaffa den här reavinsten, alltså kostnaden när man byter ett ägande. Eller ta bort olika subventioner som finns för ägandet. För ägandet är otroligt, nästan smaklöst prioriterat just nu jämfört med hyran. Så där har också uppkommit en väldigt kraftig social skillnad.
Så där är det en politisk också, där man har liksom gynnat bostadsrättsinnehavare snarare än de som bor i hyresrätter.
Ja, inte bara bostadsrättsinnehavare utan naturligtvis också folk som bor i egna villor, alltså som äger sitt boende. Men i storstäder kanske är mer markant då, att det handlar om bostadsrättslägenheter. Och det här är ju också en problematik som man är ganska rädd att ta tag i från vissa politiska håll, för man kommer naturligtvis att stöta sig med ganska stora väljargrupper ifall man skulle liksom börja föra en politik som mer missgynnade det privata ägandet till fördel för hyresägandet igen. Men å andra sidan, nu befinner vi oss i en situation där det ändå är många som vill välja att bygga mer hyresrätter. Så den här frågan kommer att dyka upp igen. Den måste man på något sätt lösa. Den är inte löst än. Hur man liksom ska kunna bygga hyresrätter för människor som kanske inte har särskilt mycket pengar. Kunna jämställa den formen, den besittningsrätten, som man var väldigt noga med att göra tidigare i Sverige.
Kan du utveckla det där? Ja. Alltså, vad betyder det du sa nyss?
Vilket av dem?
Nej, men det här med att man inte kan få bygga. Varför kan man inte få bygga hyresrätter för folk som inte har mycket pengar?
Det är för dyrt. Alltså, det är helt enkelt för dyrt. För de som är i behov av lägenheter har inte råd att flytta in i de hyresrätter som byggs till de priser som gäller just nu.
Så då måste man hitta en lösning för det?
Då måste man hitta en lösning, och antingen så måste man få byggandet eller marken att bli billigare, så måste man hjälpa hyresgäster med subventioner, bostadsbidrag som det hette tidigare. Mm. Och det måste på något sätt jämkas ihop. Det gör det inte just nu. Det är till och med, alltså, vi har ju, du nämnde, eller jag vet inte om vi nämnde det tidigare, men det finns ju olika former ute i Europa av socialt beaktningstagande för boenden. Alltså, man brukar ibland kalla det social housing, men det är nästan ingen som gör det längre, för det är så oberoende och pekande att kalla det för det, utan de flesta andra länder i Europa kallar det för affordable housing, alltså någon slags prisvärt boende. Och den diskussionen finns ju också här nu, ganska stark.
Vi ska komma strax tillbaka till det. Är det en bra eller dålig idé att bygga billigare bostäder med sämre standard? Men jag tänkte fråga Maria om vi har fått in några lyssnarfrågor.
Vi har fått in lyssnarfrågor, och kom också ihåg att det går att ställa lyssnarfrågor på Twitter, i Facebook R1, eller om man sitter och lyssnar här så kan man räcka upp handen så kommer vi ut med lite lappar. I alla fall, här är en person som tycker att den stöter på ord som gentrifiering och lyxrenoveringar typ hela tiden, och det också ofta i samma så här sammanhang. Så vad innebär det, och finns det något samband mellan dem?
Sara, jag vet att du har tittat lite på det där, ett fenomen som du kallar för renovräkning. Ja. Kan du berätta vad det är för någonting?
Precis, det är ett ord som en översättning från engelskans renoviction som myntat, vad jag vet, av en aktivist i Kanada för några år sedan. Och det är en sammansättning av renovering och vräkning. Och, alltså renovation och eviction. Och det är ett slagkraftigt ord för att beskriva vad som händer när fastighetsägare renoverar hyresbostäder så mycket så att hyresgästerna inte har råd att flytta tillbaka när det är klart. Och det här är ju det är en indirekt vräkning eftersom det är ingen formell vräkning. Man får bo kvar men till en kraftigt höjd hyra. Så att får inom stationstecken så att säga. Man är välkommen tillbaka såklart. Men det har visat sig också att det är väldigt svårt för många hyresgäster att bo kvar. Man kanske tvingas lämna till en bostad som är inte ännu renoverad och tvingas bli någon slags urbana nomader som flyttar runt till det billigaste beståndet. Boverket har ju undersökt hur många som verkar drabbas av det här, men det är en siffra som man ska inte stirra sig blind på siffror. Det är många, och det är de som har lägst inkomster helt enkelt som måste flytta. Så det är en tydlig klassfråga. Om man bryr sig om rättvisa så är det här ett problem. Och det är tillbaka till det här med skillnad, att man har gjort skillnad, politiker har gjort skillnader på om man äger sin bostad, har bostadsrätt eller om man hyr. Det är till exempel om man renoverar, om man äger, har en bostadsrätt så renoverar så kan man få rotavdrag, medan om man bor som hyresgäst så renoverar hyresvärden och så får hyresgästerna betala det.
Just det.
Det ser man över just nu, det, och SABO, Hyresgästföreningen, har påpekat det här, även fastighetsägare.
Men det är obegripligt, för jag menar många bostäder, speciellt inom miljonprogrammen, har man ju talat om behov av renovering. Kan man inte renovera billigare?
Det beror på vilket hus man har såklart. Självklart är alla hus olika, men ganska tydligt svar säga att man kan renovera varsamt. Det går. Det har både liksom arkitekter visat och även alltså bostadsrättsföreningar måna om att hålla nere kostnaderna. Gör så lite som möjligt, för att om man ska byta stammar så hävdar många fastighetsägare att man måste riva ut allt, så att säga. Skåpluckor, allting. Men det här kan ifrågasättas. Jag säger inte att det alltid går att bevara allting, men det går absolut att vara mer varsam.
Det kanske också
om man
miljö
har intentionen.
Och ekonomiskt mer hållbart att tänka så också dessutom.
Absolut, socialt och miljömässigt. För man ser också jag har pratat med hyresgästföreningsrepresentanter som har studerat här i landsorten och utanför storstäderna där det inte är lika hårt tryck så att säga på de bostäder som finns. Och där är man mycket mer mån om att renovera varsam. Så att man inte höjer hyrorna allt för mycket. Så att det går, och det bör absolut problematiseras, den här frågan att behovet att göra att det är så ofantligt stort fysiskt behov. Det här är liksom en orsak som döljer en dimridå som döljer en intention av att göra de här vissa miljonprogramsområden mer attraktiva, till och med locka till sig nya hyresgäster, nå nya kundgrupper talar man om idag. Så då kan man ju faktiskt se där nästan mellan raderna att man vill nästan ha, alltså,
skilja
vissa
ut önskade och oönskade,
ja. Och det här måste vi liksom, det här måste upp till ytan och diskuteras.
Men om man nu liksom är med om det här, man känner så här, men min bostad behöver renoveras, men man känner att det här kommer bli alldeles för dyrt. Vad kan man göra då?
Du menar om man är hyresgäst eller?
Om man är hyresgäst liksom. Ja.
Om man är hyresgäst och man får ett brev eller så, eller man hör någon fågel som berättar att nu kommer det renoveras. Då skulle, vad jag har lärt mig i erfarenheten, är att man ska i alla fall informera hyresgästföreningen, även om man inte är med i den. För att Hyresgästföreningen vet inte automatiskt att ett hus ska renoveras, utan det handlar om att mobilisera.
Alltså är det ett sätt enkelt att organisera sig?
Att
då?
Organisera, ja. Att vara på tå, att liksom granska vad är det för argument som läggs fram, vad skriver jag på, vad kommer det här kosta? Alltså kräva prislappar innan man skriver under någonting. Mm. Det brukar vara den generella regeln att ta det försiktigt.
Mm. Maria, har vi några fler frågor?
Nu hör ni mig. Ja, vi har fått flera nya frågor. Och vi kan börja med en som är så här. Varför ser alla nya bostadsområden likadana ut?
Håkan.
Ja, ska jag försöka svara på den frågan? Det är inte riktigt mitt område. Men jag kan väl säga så här att... Det har etablerats en tradition av att det är de stora byggbolagen som bygger i storstäderna. Det är väldigt lite utrymme för mindre aktörer och också för andra marknadsformer än de som de stora byggbolagen står för. En skulle man nästan kunna säga är faktiskt den mest obrutna traditionen från miljonprogrammets tid, att det byggs väldigt industriellt, stort och industriellt och ganska likartat på det sättet. Och det är också så som markupphandling går till, alltså när företagen förhandlar med, ofta med kommunerna, för det är de som är de största markägarna, och det är också de som är ansvariga för planeringen av sina kommuner. Så sker det liksom på oftast på en storskalig nivå, vilket också befordrar den här formen av likadant utseende, lika typ av skala och sådär, att det ser ganska lika ut i olika delar av städerna. Och även om det liksom är till syn, om det är NCC eller JM som har byggt någonting, är svårt att se. För att det finns en form av liksom blueprint arkitektur som man följer.
Mm. Så det finns liksom ganska starka intressen och någon ekonomisk aspekt här.
Ja, det är och klart det gör. Det är jättemycket också... pengar som och det ska de göra också. Det är liksom deras
Men får jag bara fråga en sak, eftersom vi ändå är inne nu på kommunen. Kommunerna har idag bostadsförsörjningsansvar. Borde tas bort när många kommuner som säger nej till fler bostäder, eller ska snarare politiker vara mer inblandade i bostadsbyggandet? Vad säger ni om det?
Ja, om man ska ta ner den där frågan ner på någon slags konkret nivå, så skulle man kunna se att det finns ett av alla dessa många problem som vi har liksom nu, som vi hoppar mellan. Det är ju att kommuner, om vi håller oss till Stockholm då, eftersom vi är här. Det finns en mängd olika kommuner som har väldigt olika intressen av att bygga bostäder i Storstockholmsområdet.
Vad finns det för intressen?
Ja, det beror ju på vilken skattebas du vill ha, vilken typ av liksom boende du vill ha i din kommun, vad för slags företag du vill prioritera, och där finns det ganska olika idéer.
Kan du nämna några?
Ja, jag ska göra det. Nu är det ju så att liksom det här också, för min del är det viktigt att peka på att det här finns, det är en geografisk perspektiv på det här också. Det finns ju delar av Danderyds kommun till exempel som är så nära Stockholms centralare delar som liksom egentligen skulle motsvara, alltså mycket närmare till exempel än vad Hässel som ligger fortfarande inom Stockholms kommun. Men har för den delen en fullständigt annan idé om vad man ska göra med marken. Du är liksom, du hamnar på samma avstånd som du hamnar ute i Åkeshov, så hamnar du liksom i Hästhagar.
Och de som lyssnar på oss och kanske inte känner till, men Danderyd är en typisk rikemanskommun med lovar liksom stora
precis.
Gröna...
Det är en väldigt välbeställd kommun, och det är naturligtvis, finns inte ett intresse av att hålla den så, eftersom de som vill flytta dit vill ju bo spaciöst och liksom i mer på kostade hem. Och det finns väldigt lite att göra mot det, så att säga. Det är mer som att nästan så här på ett solidaritetsnivå liknande. Vad som skulle krävas i så fall, och det gäller ju inte bara, nu har jag pekat ut en kommun, det gäller ju flera andra naturligtvis också som har helt andra idéer om vad man vill bygga för någonting. Det skulle ju vara att skapa ett slags överkommunalt organ som bestämde vad marken skulle gå till och vad som skulle byggas på ett mer jämnt sätt. För det här är ju också någonting som i längden underblåser segregering, att man får väldigt liksom trånga och liksom överfulla delar av staden, medan andra är liksom enormt spaciösa och liksom nästan som liksom frizoner från urbanism.
Gröna såna här, vet du, gräsmattor, ja, och lite pooler och sådär, medan andra liksom bor, ja, jättetätt. Men okej, okay, så där fick vi en idé om att ha någon sorts överkommunal som ser över andra intressen än,
ja, eller så har man, eller så kan man kanske ha staten som bestämmer så här, till exempel, bara en idé, jag skjuter från höften nu, men säg, ingen kommun som har en gräns mot Stockholms kommun ska tillåtas ha mer än 50% grönyta.
Där har vi en idé. Politiker, ni som lyssnar på oss, hör ni? Precis. Får se, det kanske blir mycket så här valtaktiskt. Att
jag tänkte inte svara på den, eller nu ställer du inte ens en fråga, men jag skulle vilja fortsätta svara på den där läsarfrågan, eller lyssnarfrågan, om varför allt ser likadant ut. Bara föra in ett annat svar också. Det var ett jättebra svar som Håkan gav, att det finns ekonomiska intressen och sådana förklaringar, praktiska förklaringar, giltiga i allra högsta grad. Men också som jag har forskat om i min doktorsavhandling som heter Planerat allt för planerat, så har jag också skrivit om, alltså, arkitekters idealbild av vad är god arkitektur, så att säga. Så det här är absolut inte att säga att arkitekter är problemet, arkitektisk kunskap, men det finns så en stor likriktning där. Man skolas in i ett visst sätt att se på stil och så. Till exempel så är det ju absolut tabu inom arkitektutbildningen, vad jag förstår, att ha historiserande, alltså bygga någon slags 20-tals pastisch som det brukar kallas. Då brukar man få stå i skamvrån mer eller mindre. Och det här, jag vet, arkitektkontoret Sprid har börjat utmana det här lite grann och bygga liksom historiska byggnader som är, och det ses som otroligt kontroversiellt då. Utan det blir, så det är både ett marknaden gör att okej, okay, det här säljer, Hammarby Sjöstad säljer, då gör vi det i Västerås, vi gör det i Umeå, vi kallar det för någonting med sjö och någonting med stad, så blir det bra. Och det ska vara stora fönster och alla vill ha vatten.
Och så ska man se in i grannens sovrum,
ja,
och alla våningar.
Och visa och sin, liksom, ja, sin, sitt
kultur. Lyckliga liv.
Ja. Men, och det finns en, jag tror hon heter Hartnor, en poet, en kvinna som har skrivit Hamnen heter den, en diktsamling som tycker jag på ett briljant sätt ifrågasätter det här idealet om, jag tror det är, hon skriver om Malmö, alltså Västra Hamnen. Och istället för att beskriva det som så vackert med vatten och allting, man blir så lycklig av det, så beskriver hon det som en otroligt så där alienerande miljö och på ett... ja, det är helt enkelt gå motvalls mot den här bilden av det ideala boendet. Så den kan jag rekommendera.
Mm. Jättebra. Om vi tar tillbaka frågan till som vi var inne på, Sara Westin och Håkan Forsell. Nu kommer det ju många förslag från politiker att man ska det här med sänka kraven. Alltså att folk som ska ha råd att bo i enklare lägenheter, billigare lägenheter, ska också sämre standard. Vad finns det för risker med det, ser ni? Finns det inte risk att man stigmatiserar och befäster ojämlikheten?
Det här är en intressant fråga. Och först och främst skulle jag vilja hänvisa till min kollega, eller en forskarkollega vid Malmö högskola. Jag är inte vid Malmö, Uppsala, men hon heter Karin Grundström som har skrivit om det här i en bok som släpps ikväll faktiskt, Dokumentpress. Boken heter 13 myter om bostadsfrågan.
13 myter om bostadsfrågan.
Mm. Ja, och det är författad av en forskarnod som förkort sammanfattas CRASH. Men hon heter Karin Grundström och hon har skrivit kapitlet då Vi måste sänka kraven. Alltså att det här är, och hon menar att det här är då en myt som hon plockar isär. Mm. Och myter är varken, det är ingen sanning, det är varken rätt eller fel, utan det visar liksom den här boken som försöker dekonstruera de här myterna vill mer visa på ett alternativt sätt att se det. Vi hade ju för över 100 år sedan så var det ju jättedålig standard i Sverige på bostads, det vet Håkan jättemycket mer om, men historiskt alltså, att det var så, hela liksom folkhemsbygget var ju ett sätt att föra in regler för att få en god bostad åt alla.
Så man kan väl säga att det är att gå bakåt i tiden, att sänka standarden för de som inte har råd att bo som folk. Eller vad säger ni? Är det så? Eller så tolkar jag det som, nu lägger jag orden i...
Ja. Jag skulle säga att det är inte så att... Det finns både pragmatiska svar och filosofiska svar och etiska svar på den där. Men sen, vad är möjligt att göra nu? Det är en annan sak. Självklart ska man ju vara pragmatisk. Och det är väl bättre att man får tak över huvudet om man tänker så, än att stå på gatan. Om det nu har kommit, vilket det har faktiskt gjort, alltså kommit så till sin spets... Men man måste också, innan man bygger en hel framtid för flera generationer framåt, så kan man i alla fall tänka efter, är det så verkligen så vi vill ha det? Att, för hur mycket, Tolstoj, den här författaren, skrev en text som heter How much space does a man need? Och den slutar lite ironiskt med att den här personen då, som det handlar om, begravs i en... Vad är det, 2 meter lång kista? Alltså jag skulle vilja säga att hur mycket rum vi behöver, det är en otroligt subjektiv fråga. Alltså det här med, nu hoppar jag lite, men återigen den här debatten om att hyresregleringen måste bort för att då kan vi utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt. Och då skulle jag vilja säga, vad är, till de som säger det, vad är effektivt utnyttjande? Vem säger att det är hur trångt man kan bo till exempel? Och det här visas också att det är en orättvisa i att bara man har råd att köpa hur mycket space som helst så kan man bo så har man rätt att bo stort, så att säga.
Men jag tänker så här, till exempel med miljonprogrammen, där var det ju liksom ganska höga ambitioner. Det skulle vara liksom rinnande vatten, det skulle vara el, det skulle fungera. Alltså man tog ett steg framåt, man gav människor bostäder, folk skulle få det bättre. Vad har den ambitionen, den liksom, vad ska jag säga, det uttalas ju knappt längre inom politiken. Idag ska man bygga sämre för att, alltså vi pratar plötsligt som om vi flyttar bakåt i tiden.
Fast jag tror att det där är en förenkling. Och det är som de måtten på standard som du nämnde nu, de fanns redan på 40-talet. Alltså det miljonprogrammet hade till en viss del en standardhöjning i baktanken. Men det projektet vart problematiskt ungefär halvvägs in också, och då hade inte liksom standardhöjningen var inte det som främst stod i åtanke för kommunen eller de företagen som var involverade i att bygga miljonprogrammet. Jag tror återigen att det handlar mycket om hur man gör det här. Alltså det är egentligen så inte... Tekniken att bygga har också gått framåt, och man kan bygga enklare och man kan bygga modulhus på ett sätt som inte alls liksom sänker standarden på ett så farligt sätt att man säger att det där är nybyggd slum, utan att det egentligen håller en enklare nivå, men kanske just därför är anpassat också för människor som befinner sig i viss tid i livet, kanske studenter eller ensamstående eller någonting, alltså någonting som gör att man liksom är man tycker att det här är ganska bra boende, för det är inte riktigt lika dyrt, och man kan ordna det på ett sätt som inte alls gör att det skulle vara ohälsosamt eller farligt eller något sånt. Det som däremot tycker jag är en risk, det är om man väljer de delarna av stadens mark eller städernas mark som tidigare har använts för till exempel miljonprogrammet och bygger där en speciell form av riktad modul eller liksom enklare standardboenden. Då kommer man successivt också få områden som blir ännu mer segregerade, ännu mer stigmatiserade, det vill säga utpekande som att där bor de fattiga eller de som de skilda eller de sjuka eller de som liksom fortfarande studerar eller något sånt där. Utan allting handlar om att man på ett smart sätt, och där måste arkitekter och planerare vara väldigt involverade, se till att hitta funktioner för att blanda bostäder, alltså blanda funktioner, alltså upplåtelser, utrymmen som gör att det ska inte kunna liksom gå och peka ut en speciell bostadsform så att den tillhör någon som inte liksom är riktigt, som har ett lägre värde på något sätt i samhället. Så det, om man lyckas med det, så tror jag nog definitivt att man kan prata om enklare former av boenden och så, ifall det skulle kunna hjälpa en viss grupp. Men det är ju inte, sen finns det ju strukturproblem som vi också pratar om, som är på en mycket mer fundamental nivå. Det kommer man inte riktigt åt genom de här formen av punktinsatser.
Där behövs det större politiska...
Ja, där, precis. Där är den ekonomiska politiken och dess prioriteringar som gäller.
Fördelningsfrågor.
Ja, precis. Det är en fördelningsfråga, jag tänker. Ja. Mm.
Maria, har vi några fler lyssnarfrågor?
Jajamän, vi har fler lyssnarfrågor. Vi har en som refererar till det där att ni sa innan att det byggs ganska mycket bostäder just nu. Och då undrar den här personen om det finns någon risk att det blir ett bostadsöverskott. För visst var det så i samband med miljonprogramsbygget?
Tror du vakna?
Ja, det finns, det gör det alltid för att, att planera för bostäder som tar ganska lång tid att planera och genomföra. Finns det alltid en mått av risk? Det gör det. Jag menar, det kan ju mycket väl ske saker i omvärlden eller i en stad som gör att liksom, attraktionen att flytta dit sjunker. Att företag får svårare att anställa. Det kan gå ganska fort när en konjunktur vänder och man helt plötsligt inte alls har det här. Vi är ju vana i Stockholm nu sen länge tillbaka, många år, att ha ett starkt tryck av människor som vill flytta hit. Det finns studieplatser, det finns arbetsplatser, det finns inte riktigt boenden. Så det är där vi nu tittar liksom. Men på den frågan skulle jag säga ja, det finns naturligtvis en risk att man kan hamna i exakt den situationen.
Ja, då har vi en fråga som hänger samman lite med det här. Det är en person som jag tolkar det som äger en bostadsrätt. Och den personen undrar, om det byggs mer, kommer värdet på min bostadsrätt att sjunka då?
Det var det jag tänkte på faktiskt, apropå den förra frågan. Det är klart att det finns ju en risk, antar jag. Och det, där i finns det ju ett... Jag vill inte elda på det. Jag tror inte. Jag har inte koll på exakt siffrorna just nu, hur mycket som byggs och hur stor bristen är. Men jag tror att det är ganska långt bort, för att det är väldigt många som behöver bostad. Det finns ju starka intressen om man har en bostadsrätt. Och då är, men man kanske inte så jätteintresserad av att det ska byggas ett hus bredvid så att det värdet sänks och sådär. Så det är klart att det hänger ihop med det. Men...
Ja, nej, det är precis samma fråga. Vi rör oss ju på en marknad och en marknad kan fluktuera. Så är det ju. Det kan både gå upp och ner. Och det beror både på liksom efterfrågan och utbud och på vilka politiska beslut som fattas.
Men det här med att folk har en del kanske... Ja, som inte önskar vissa typer av gener, använder ju överklagande processer rätt flitigt. Ska det vara verkligen en mänsklig rättighet att slippa nya gränner? Eller mänsklig rättighet, är det verkligen... Alltså en del hävdar att det är faktiskt ett problem att folk överklagar hit och dit och ja, någon skimmer sikten och rädslan för att värdet på ens bostad ska sjunka och sådär.
Ja.
Är det här verkligen så smart att vi har det så här? Å ena sidan, och andra sidan är det väl också en demokratifråga liksom.
Mm. Nu känner jag att jag svarar nästan likadant varje gång ni säger. Det är lite mer komplicerat än så. Och så har jag någon rang som hur komplicerat det är. Men säg så här. Det finns nu fall som går igenom överklagande och domstolsprocesser. Där det är Stockholms stad som ständigt överklagar.
Mm.
För att man vill bygga på miljonprogramsområden till exempel.
Mm.
Där både mark- och miljödomstolar, hyresnämnder säger nej. Stockholms stad fortsätter att överklaga för att man har satsat miljoner på de projekten.
Mm.
Så vem är det då som fördröjer och liksom, förhalar att det byggs? Ja, det är inte alltid privatpersoner. I det här fallet så är det liksom hyresgäster som har försökt skydda någonting. För att de anser det vara ett hot mot sin boendemiljö och fått rätt i flera instanser, men Stockholms stad är den som driver på. I andra fall så kanske det är villaägare i Bromma som är den som ständigt överklagar, så att säga. Och det här ligger inom ramarna för det demokratiska spelet.
Mm.
Så det är klart att man kan säga att visst, vi kan försöka korta ner på något sätt de här överklagande processerna. Och det kommer naturligtvis att påverka både de som vill bygga och de som vill försvara.
Ja. Men ja, och verkligen det här att det finns en idé om att om man då tar bort överklagande, alltså att folk är bara i vägen så att säga för de som ska planera och bygga bostäder. Det kan man ju tänka då att om det skulle vara så enkelt att, som Håkan sa, att de som vill bygga har det bästa i åtanke för alla. Men så ser man ju inte då. Man ser ju att man hur man verkligen planerar alldeles för mörka och trånga liksom, förskolegårdar för barn till exempel. Alltså hur man behandlar den, alltså, Det är inte mitt forskningsämne, men jag har ju följt med i debatten om det här med vad förtätningen gör. Alltså hur långt kan vi gå? Hur behandlar vi barn? Och vi sätter dem i baracker i provisoriska 10 år. Och sen kompenserar vi för vårt dåliga samvete som är hemma på Sjöstad där de får gå i skola i baracker provisoriskt i 10 år framöver och så. Och sen så ger vi dem en jättedyr påkostad park istället. Men jag
tycker att du rör ju vid någonting som egentligen är jätteviktigt. Och det är ju där att anledningen till att vi har hamnat i det här liksom, överklagande, misstänkliggörande är ju att det är helt enkelt vi befinner oss i en fas av bristande förtroende gentemot politiker och det allmänna. Alltså att det, någonstans så tror vi inte att kommer det hända en förändring här så kommer det vara till det sämre för mig. Det är liksom den första tanken. Liksom. Och den kan ju vara väldigt problematisk. Och det handlar ju just, jag tror att i längden så handlar det om hur vår bostadsmarknad har utvecklats till en väldigt orättvis marknad. Vi känner att degregationen och de ojämlika förhållandena som vi många bor i våra storstäder är liksom ett hot.
Och det kanske är, vad ska man säga, ett system som gör människor mer, lite mer, inte egoistiska, men tänker liksom på vad gynnar mig och vad är bäst för mig och jag har ju tagit lån på banken eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag ska ju sälja den här sen och tänk om jag inte får tillbaka pengarna som jag har lagt. Så kanske uppmuntrar också
det systemet. Det är en aspekt, men det är också så att det gör någonting med politiker. Alltså politiker är också ute efter att liksom, visa sig handlingskraftiga till varje pris. Liksom, tänker mer som business att man liksom säljer in vissa projekt och så. Och har inte den åtanken av liksom den sociala helheten som man kanske faktiskt hade för sig 50-60 år sedan. Ändå.
Precis, och det förstärker varandra. Ja. Det är faktiskt en nedåtgående spiral på det sättet. Alltså det här med förtroendet för allmänna. Och att grupper, det ser man tydligt i debatten idag, grupper ställs mot varandra. Mm. Återigen det här nu har jag pratat mycket om det här med marknadshyror och hyresreglering, men att man pratar ofta om insiders som är i vägen för outsiders. Insiders är de som har bostad. Och då som, på något vis ställer man fram som att ja, men det är deras problem att inte de här nyinflyttade får bostad. Då ska de flytta på. Men vart ska de flytta då? Ska man behöva liksom...
Men så fort man pratar med folk i ens närhet så är alla bryr sig nästan om bostadsfrågan. Ja. Men man vet inte vad man ska göra.
Jag tror att det, alltså, en sak som jag tycker kan vara viktigt som jag funderat en del på det är att om man ett sätt att liksom engageras det är att ta ställning för andra som bor i samma stad kanske inte värdemässigt utan just kunskapsmässigt att man lever på samma plats och samma tid som en själv. Att man liksom, jag, till exempel när vi var med staden i Baltimore, då var det en man som bodde i ett riktigt överklassområde sa, jag vet varför en del av barnen i Bolton Hill, som var en fattig svart stadsdel, har koncentrationssvårigheter och skolan inte funkar. Och det är för att staden inte har lyckats förmå byggföretagen att bekosta en sanering av den här gamla blyfärgen som sitter i väggarna på deras hus. Och det betyder, jag kan min stad. Jag är inte intresserad av rykten och råsopar på sociala medier eller någon slags virtuell redline av min stad. För jag vill veta och jag vill bry mig. Men det betyder också att till exempel jag kan känna din miljö men den är inte min miljö. Men jag måste ändå, den är ändå viktig för att vi ska liksom bo i samma stad. Och att alla våra mikrovärdar funkar, att de är trygga, hälsosamma och erbjuder möjligheter. Så en kunskapsmässig sympati, det är sånt som skapar bra städer.
Mm. Fantastiskt. Så att ju mer vi man ska kanske försöka rikta om det till att det som gynnar dig. Det som gynnar andra gynnar även dig långsiktigt. En bra stad för dig innebär också en bra stad för andra. Tack så jättemycket för de här medskicken, Sara Westin och Håkan Forsell. Nu till Erik.
Ja, det här var det sista poddavsnittet i den här serien Hur funkar det för den här gången och vi vill tacka alla som har deltagit och alla som har lyssnat och framförallt vi vill tacka Smar väldigt mycket och sen får vi se om vi återkommer efter hösten eller så. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Det var bra. Jag vet inte vad jag skulle hinna till att säga det där, för det var så här.